välkomna till avsnitt 3 av Ryggen fri med mig Björn och min hemliga vän.
Din hemliga vän, det låter lite som Molgan.
Ja, eller så låter det som att jag har ett extra förhållande. Ja. Men det har jag inte, Emelie. Det är bara podcast vi gör. Jag skulle vilja börja med att göra några shoutouts till posting som har hjälpt oss med podcasten. Mm. Vi har inte riktigt fått in det här än, men det är på gång i alla fall. Walter Edberg som har gjort artwork till oss.
Tack Walter.
Som ni kommer kunna se på den här. Från och med nu så kommer det vara en fin logga i iTunes. Jag vet inte hur den ser ut än, som sagt, för jag har inte sett den. Men han är väldigt duktig, så jag räknar att den är fin. Så vill jag också tacka Ludde som ska promota oss på Facebook.
Tack Ludde.
Ja, han jobbar på Facebook så han har någon slags program där. Det innebär också att vi måste skapa en Facebook-sida, vilket vi kommer göra innan det här är ute. Så att ni kan söka på Ryggen fri på Facebook så kommer ni hitta vår sida. Och idag ska vi prata om bland annat lite om löner. Vi ska prata om
administration och hur man lättar på sin egen arbetsbörda. Och sen ska vi prata lite om kontakt med föräldrar och betygsvarningar.
Ja, lite sånt. Nu som är väldigt aktuellt nu när i slutet av terminen. Jag ska ju snart sätta betyg för första gången. Det ska bli väldigt spännande.
Mm.
Men dagens första ämne är ju då löner. Hur mycket tjänar du?
Jag tjänar 28 610 kronor förra året då. Det ska ju vara en ny lönerevision. Men våra förra årets löner blev klara precis innan nästa år, årets lönerevision skulle börja. Så ja, jag vet inte, det är en väldigt röra. Men det står ju ganska mycket i tidningarna med jämna mellanrum om lärarlöner. Och vi har pratat lite om det här, du och jag.
Mm.
Och kom fram till att vi egentligen är ganska nöjda med våra löner.
Ja, jag tjänar ju då 26 000 nu. Jag kommer få 26 750 om en månad.
Mm.
Och sen så får jag löneförhandla när jag blir fastanställd.
Mm.
Så då tänker jag att jag kanske kommer upp ungefär din lön.
Ja. Och funderat lite över varför det är så att vi är så nöjda. Dels så kanske det är så att vi inte har så höga utgifter än. Men att det också handlar om att den här diskussionen pågick ju hela tiden när vi gick på lärarskolan. Så vi hade ju inte särskilt höga förväntningar. Vi Nej, visste ju vad vi gav oss in
precis. På. Jag trodde ju någonstans att jag kanske skulle gå in på 23-24.
Mm.
Och sen så fick jag gå in på 26. Så då var jag ju väldigt glad. Dock lite besviken efter lönesamtalet som varade ungefär 30 sekunder. Där jag sa 26 och rektorn sa okej.
Mm, och det kan jag säga
då innebar att jag la mig för lågt.
Det var mitt fel. Det var jag som sa att Björn kan skulle säga 26.
Så var det faktiskt. Så att du har kostat mig kanske 1000 lapp i månaden nu så länge jag har jobbat.
Ja, och så länge du också kommer att jobba eftersom det är den grundlön som all lönehöjning liksom
jo,
räknas på.
Samtidigt så räknar jag med att liksom, det blir lite ett nytt varv där när jag blir fastanställd. För då ligger jag i en annan position i och med att mitt kontrakt går ut. Det blir inte en ren... Nej. Det är inte en löneförhandling, det är en kontraktsförhandling egentligen.
Precis, men sen så är väl det som är grejen också, att vi är ganska nöjda med våra ingångslöner. För det, jag har jobbat några år, men det känns ju fortfarande som en ingångslön. Eftersom jag fortfarande känner mig så ny. Men det finns ju ett tak, och vi kommer ju nå det taket väldigt, väldigt snabbt.
Ja.
Och sen så, när man väl har fått... När löneförhöjningen som man får när man är fast, blir fastanställd tills vidare anställd. Sen så följer ju löneförhöjningarna i princip inflationen fast lite mindre.
Mm.
Så att vi kanske kommer att vara mer missnöjda om några år.
Ja, samtidigt så jobbar ju facket ganska hårt nu och har väl visst, inte säga stöd från politiskt håll, men det är ändå en så pass het fråga så att politiskt sett så är det många som jobbar också för att liksom höja lönerna.
Jo,
och... För att det ser bra ut i politiken.
Precis,
liksom.
Men problemet där kan jag säga är att vi fick ju 4,2% förra året och det var en stor seger. Men det har gått i princip jämnt ut. Jag fick 4,6. Jag fick 4,6% i löneförhöjning och blev ganska glad. Men sen så visade det sig att skolan hade ju inte fått några direkta extra pengar för att vi skulle få mycket högre löner. Utan tvärtom så gick, jag tror att det var 1% som skolpengen höjdes med.
Mm.
Och lärarlönerna då i snitt 4,2 och lärarlönen var ungefär 80% av budgeten. Dessutom så har vår hyra gått upp med 15%. Tack SISAB! Så det hela har slutat med att vi har fått en högre arbetsbörda eftersom lärare har sagts upp. Det hade förmodligen hänt i alla fall. Men vi kommer att få en högre arbetsbörda nästa år.
Mm. Och då kommer vi in på ämne 2.
Precis. Det är nämligen så här att det jag tycker är det stora problemet är som sagt då inte lönerna utan arbetsbördan. Att den är alldeles för stor, alldeles orimligt stor. Att den ökar. Jag har ju bara jobbat i 4 år men den har ökat varje år. Hon plockar bort några timmar. Det var en ganska detaljerad arbetstidsberäkning. Men om man har 20 timmar för föräldrakontakter ett år och sen så till nästa år har de tagit bort 3 timmar. Och så genomgående på alla uppgifter, så har ju inte uppgifterna blivit mindre utan man har bara fått mindre tid till dem.
Vad är liksom exempel på de här uppgifterna? Vi har föräldrakontakt.
Ja, men allmänna mentorsuppgifter, rättningstid för nationella prov vill de dra ner drastiskt. Och då har ju vi sagt att ja, men då visst, vi genomför nationella proven, men då kan ju rektorerna rätta de där förbannade proven själva. Så vi får väl se hur det slutar. Men jag har löst en del av det här genom att dels försöka göra flera uppgifter samtidigt. Det här är tips kan jag säga till nya lärare. När det är stora möten som är sådana möten som man egentligen bara måste sitta igenom, då kan man ta med sig sin rättning dit. En bunt prov eller uppsatser så sätter man sig långt bak i aulan och så ser det bara ut som att man skriver anteckningar.
Det här kan ju tyvärr inte jag göra för att vi sitter i matsalen och det är alldeles lite folk för att man ska kunna
vi sitter i
dölja
matsalen.
Sig i mängden.
Ja, vi sitter i matsalen ibland också faktiskt och det händer ändå att lärare tar med sig saker. Då är det ju kanske också mer som en öppen protest. När det är möten som man måste vara aktiv på kan man erbjuda sig att skriva protokoll på datorn. Kan man sitta och lektionsplanera samtidigt för det är sällan det sägs så väldigt mycket viktiga saker och det ska inte vara så långa protokoll i alla fall. Man kan alltid fråga efteråt om man har missat något. När det är stora konferenser, Skolverket kallar till konferenser, då kan man absolut ta med sig uppsatser, det är ingen som märker. Plus att man kan gå så fort man upptäcker att nej, det var inget vettigt den här gången heller. Sen så man kan alltid, alltså man saknar ju liksom återhämtningstid ofta som lärare kan jag känna. Att det är så himla mycket hela tiden. Så på möten så kan man också spacea. Alltså någon slags ta sådär, mental mikrotupplur. Men då ska man komma ihåg på också förekommande anledning att när rektorn sen frågar, jaha J, vad tänker du? Så är rätt svar sällan bacon.
Nej. Men det jag tycker är intressant här är ju att jag har inte riktigt samma uppfattning.
Nej.
Och det beror väl på att vi jobbar på olika skolor antar jag. Men jag känner mig inte på något sätt begravd i administrativt arbete eller att jag har ont om tid. Jag kan snarare känna att jag har mina 35 timmar i skolan som är schemalagda. Och där hinner jag med det allra mesta. Det är ju mestadels lektioner, men på tisdagar och fredagar så har jag ganska mycket tid att sitta och planera och rätta och sånt där. Som jag egentligen inte får göra då, men jag vet inte vad jag ska göra annars.
Får du inte göra det då?
Alltså det ska jag göra på förtroendetiden. Men de uppgifterna som jag inte ska göra på förtroende, jag har inte så många sådana uppgifter ändå.
Nej.
Men så att jag har ju vissa arbetstoppar, som nu till exempel när jag har mycket att rätta och liksom alla betyg ska sättas. När jag kanske jobbar en 48 timmar i veckan liksom. Men i snitt så jobbar jag typ 40 timmar i veckan. Trots att jag har 45 timmar som är egentligen som jag får betalt för. Så att för mig så har det inte varit ett så stort problem. Jag tycker en del grejer som jag gör är fullständigt idiotiska. Som när vi gör en del enkäter framförallt och sådär.
Ja.
Och också mycket med utvecklingssamtalen och föräldrakontakten och sådär. Är ju rätt mycket, bara att man sitter och bekräftar vad någon annan säger och sitter och håller med. Men jag har inte känt hittills att jag har varit liksom begravd i något arbete direkt.
Jag kände inte det i början heller, men det kröp på efter ett tag. Jag vet inte om det handlar om att de inte la så mycket sånt på mig i början när jag var ny, eller om det faktiskt är en negativ utveckling på min skola. Men där finns det ju, vi pratade om rättning och rättningsbörda. Som språklärare så är det ju, har man ju en ganska tung rättningsbörda. Ofta. Och där har vi
där är det en skillnad på rättningsbördan som svensklärare är tung. Rättningsbördan som spansklärare är ju inte särskilt tung.
Nej, okay.
det ämnet kräver ingen analys. Alltså, nej. Jag rättar språkfel.
Mm.
Och sen så, det som tar tid i språk är att planera lektioner. Eftersom du måste variera dig, du måste hitta rätt nivå, du måste hitta övningar. Framförallt talövningar som går att genomföra trots att de flesta eleverna inte vill och inte kan tala spanska.
Mm.
Men däremot rättningen går ju ofta, det är ofta ganska mallat. Jag rättade till exempel i fredag så att jag rättade 20 stycken skriftliga prov. Alltså där de hade en skrivuppgift. Det tog bara en timme liksom för att man ser alla felen så snabbt. Och alla gör samma fel.
Mm.
Så på det sättet så är ju spanska ett ganska lätt ämne rättningsmässigt.
Mm. Men det är ju skönt att höra. Jag känner ju likadant med historia att, som är mitt andra ämne då, att där är ju inte rättningsbördan alls på samma sätt. Nu har de skrivit prov på första och andra världskriget och de fick sitta i 3 timmar och skriva hur mycket de ville. Och en del skrev 16-20 sidor. Och jag såg det där och tänkte, det här kommer aldrig att gå. Men i och med att jag bara rättar innehållet och inte behöver tänka på stavning, struktur, någonting sånt, så gick det betydligt lättare. Så jag vill nog vara svensklärare då som är värd. Jag kan tänka mig eventuellt även engelsklärare som det språket är på en annan nivå. Men jag har börjat göra så här när jag rättar språkfel i uppsatser som eleverna skriver. Att dels så rättar jag, markerar jag inte alla fel. För jag plockar ut kanske en 3 saker som de behöver jobba med varje gång. Och sen så delar jag inte bara ut uppsatser utan jag diskuterar igenom dem med eleverna. För att mer än så kan de ändå inte ta till sig. Då får de tillbaka uppsatsen och tänker, jag är hopplös. Och man vill ju inte att de ska känna sig hopplösa. Dessutom så tänker jag att om man ger dem 3 kommentarer så kan de ta det till sig. Ger man 15 så kommer de bara vifta bort det.
Mm.
Dessutom så behöver man inte rätta in, såg jag efter ganska lång tid. Om man har skrivit en uppsats på 3 sidor så säger att de har skrivit en analys av en Shakespeare-pjäs på 3 sidor. Så räcker det med att man rättar språkfelen i en halv sida ungefär någonstans i mitten. För det är samma språkfel genom hela. Och igen så ser det ser så väldigt tråkigt ut när de får tillbaka. Det är uppsats full med röda markeringar att de ändå inte tar det till sig. Sen så har jag ett slutgiltigt tips. Någonting som jag inte skulle vågat göra när jag var ny. Men som jag har börjat göra nu efter några år. Jag har helt enkelt slutat med den administration som jag inte tycker känns relevant.
Typ som
enkäterna. Typ som att man ska rapportera in efter nationella proven. Ska man rapportera in betygen på Skolverkets hemsida. Och det är ett jättekrångligt dokument. Det tog över en timme förra året. Tack Skolverket! Och jag är ledsen men jag tänker inte göra det, finns inte tid. Och ska jag lägga tid på sådana meningslösheter så tas det tid från andra viktiga uppgifter. Och Skolverket, om ni lyssnar, om ni vill veta hur det gick för mina elever på nationella provet, så är ni välkomna att komma ut och hämta bunten med uppsatser, så kan ni ta reda på det där själva.
Men det hade vi faktiskt väldigt bra nu senaste. Nu hade inte jag några nationella prov eftersom jag hade några i spanska, men det var ju på eget initiativ. Men eftersom jag bara har 8 i svenska. Men jag var med och rättade 9:ornas och då tog de faktiskt in vikarier så vi fick sitta och rätta på lektionstid.
Mm.
Det var ju fantastiskt. För då satt man 3 stycken svenska lärare. Var man osäker på någonting så hade man någon att fråga.
Mm.
Det funkade jättebra. Men sen undrar jag liksom om de kommer fortsätta att ta den ekonomiska smällen varje år. Nu diskuterar de om man skulle kunna lägga på friluftsdagar och sådär. Då funkar det ju. Men
ja, plus att man slipper vara med på friluftsdagar. För det tycker jag inte. Det var inte därför jag blev svensk historielärare för att stå och frysa vid någon rink någonstans.
Nej, nu var jag på friluftsdag förra veckan. Då var det väldigt trevligt. För då typ sprang jag lite på lite fotboll. Sådär, det var fint väder. Men nej, det är inte så kul att stå vid en rink och
jag är inte riktigt en friluftsmänniska.
Nej, jag är ju lite sportmänniska men inte så mycket friluftsmänniska heller faktiskt.
Jag tänker att vi byggde hus för att slippa utomhus. Liksom. Men okej, okay, det är något av ett bispår.
Verkligen.
Men en stor del av bördan, som du sa ju det förut Björn, att det är, arbetsbördan går upp och ner. Och så här på slutet av året så går den ju upp.
Mm.
Därför maj är en ganska tuff månad för lärare. Och vi pratade lite om betyg innan. Och vad man ska göra när man tar över en kurs från en annan lärare.
Jag har ju,
vill du berätta om det?
Ja, men jag har ju tagit över från en lärare som verkar vara en väldigt trevlig typ.
Mm.
Men han verkar också inte riktigt ha haft koll på liksom hur målen ser ut och hur man sätter ett betyg. För han har satt betyg mera på kanske hur han tycker att eleverna har varit på lektionerna och sådär, om de har varit duktiga, än på deras själva prestation.
Mm.
Vilket innebär att många elever har fått väldigt snälla B och C och så vidare. Och jag kan ju inte riktigt stå för de betygen. Jag måste ju gå in och sätta mitt eget betyg. Och det innebär ju att jag kommer behöva sänka massa elever. Och då kommer ju de bli jätteledsna. Och arga på mig. Och det kommer förstöra min relation till många elever. För att de tror ju att de ligger på det betyget.
Mm.
Men i själva verket så presterar de inte på en nivå som motsvarar det. Och det sätter ju mig i en jävla sits egentligen.
Ja, verkligen. De blir ju arga med all rätt. För de har ju fått höra att de ska få ett högre betyg från en annan lärare. Men
och sen är det ju också, sen deras vrede kan man ändå ta. De går i åttan liksom, eller nian, och de får ju acceptera det och de får gå vidare och kanske kämpa på mer nästa termin. Det jobbiga blir sen när man ska sitta i massa telefonsamtal och massa mejlkonversationer och på utvecklingssamtal och förklara för föräldrarna varför det har blivit som det har blivit. För det är ju, i slutändan är det ju skolans fel. Även om det är en annan lärare som inte är jag, så är det ju skolan som står för misstaget liksom. Och då ska man sitta och förklara det om och om igen. Jag var bara med nu när på ett utvecklingssamtal, eller på flera utvecklingssamtal, när det var en SO-lärare som hade sänkt många elever på slutet av terminen från E till F för att de inte hade lämnat in en komplettering. Och det är ju en naturlig grej att göra, men hon hade inte informerat föräldrarna om det här, så att de fick sina betyg och så fick de F. Och de satt ju, vissa föräldrar satt i 10 minuter och pratade om det här, eller en kvart, på utvecklingssamtalet. Och jag skulle sitta och försvara den här läraren, eller i alla fall förklara. Och det var ju så jävla tråkigt.
Ja, och jag tycker jag att föräldrarna faktiskt får lov att skärpa sig. Har man inte lämnat in alla uppgifter, ja, då riskerar man naturligtvis att få ett underkänt betyg. Om det var så att eleven inte hade lämnat in alla uppgifter, så har ju eleven ändå fattat någon form av informerat beslut.
Mm.
Och jag tycker att föräldrarna ska rikta sin irritation mot eleverna, deras barn som inte har gjort det de ska. Vi är inte extra föräldrar.
Framförallt så är det inte vi som ska göra uppgifterna. Många föräldrar verkar ha någon slags uppfattning om att deras uppgift är att få barnen till skolan och sen är det slut. Och då är det även slut med elevernas
ansvar.
Deras uppgift är att komma till lektionerna och vara där.
Mm, så ska de få ett betyg.
Mm.
Gärna ett A.
Ja, det var ju till och med en förälder som jag pratade med som sa det. För hennes son kommer få F i spanska och då sa hon till mig att det är så konstigt när han har varit där i... Han har ju gått på spanska i 4 år. Hur kan han inte få ett betyg?
Mm.
Jo, det beror på att han har suttit på lektionerna och spelat mobilspel istället för att lyssna eller göra några uppgifter.
Mm.
Det är inte alls konstigt att det är jättelätt att inte lära sig.
Ja, det är bara att inte anstränga sig.
Precis.
Jag hade en sån situation på min skola förra året. En lärare som berättade för mig att han hade haft ett samtal i början av året, ett utvecklingssamtal. Föräldrarna hade sagt att, och även eleven att vi vill ha ett MVG. Jaha. Men sen presterade ju eleven inte på den nivån, utan presterade på, fick ett VG. Vilket jag måste säga i fysik är ett mycket bra betyg. Det är en tung kurs. Men då mejlade föräldrarna och var jättearga sen när kursen var slut. Vi var väldigt tydliga i början av året av att vi siktade på ett MVG. Och nu står det här ändå VG. Så man kan inte beställa ett betyg. Ett betyg, och nu ska jag vara väldigt tydlig här.
Du behöver skrika.
Okej, men jag blir upprörd.
Mm.
Ett betyg är ett mått på kunskap. Eller ska vara i alla fall. Har man inte tillgodogjort sig undervisningen så kan man inte få ett betyg som är högre än det man har presterat för. Man får inte betyg för att man är snäll, man får inte betyg för att man dyker upp, man får inte betyg för att man anstränger sig. Utan det finns då väldigt tydligt i listan över kunskapskrav som delas ut i början av kursen. Och om man skulle ha tappat bort dem så finns de där kurs...
På Skolverkets hemsida, vad heter det? Kursplaner?
Kursplaner, tack. Finns de där kursplanerna på Skolverkets hemsida? Det är bara att skriva ut.
Mm. Alla elever som lyssnar nu. Ja, det känns som att vi ofta skickar ut meddelanden till föräldrar och elever medan det i själva verket bara är våra polare som lyssnar på det här.
Ja.
Men,
hej polare!
Hej! Och Skolverket då.
Ja.
Som de lyssnar på alla podcasts.
Ja, men det förutsätter jag.
Ja. Jag hoppas bara inte att någon på min skola lyssnar på det här. För då kommer de lägga på mig mer arbetsbörda eftersom jag säger att jag jobbar 40 timmar i veckan.
Ja, och de kanske kommer tvinga mig att börja med administration igen.
Ja, just det. Men de vet inte vem du är.
Nej. Vi får hoppas att det fortsätter så.
Tredje delen här så tänkte vi, jag känner att det har varit en lite för, inte för, men en ganska allvarsam podd. Vi kan väl göra det lite mer lättsamt och prata om de här sista härliga veckorna efter att eleverna har försvunnit.
Ja.
Vad kan ni få göra då?
Ja, alltså.
Jag ser ju fram emot att liksom äntligen kunna sätta mig ner och ta lite lugnt, planera, kanske sortera papper och liksom göra någon slags bokslut över terminen.
Det är ju det man vill göra och det är ju väldigt skönt att få göra det och sådär. Knyta ihop säcken, som en svensk lärare skulle säga. Tyvärr så brukar vi inte få göra det i så stor utsträckning som vi skulle vilja och behöva. Utan våra rektorer känner att de behöver lägga in någon slags aktiviteter, konferensdagar gärna. När man ska sitta och man, i slutet av året är man ju helt färdig efter betygssättning och allt sånt. Och då sitta och diskutera vad man ska göra nästa år och göra någon slags kvalitetsredovisning. Det går inte riktigt. Och dessutom förra året så skulle vi plantera om i rabatterna, var uppgiften. Skulle ägna en dag åt att gå runt och plantera nya blommor och sådana saker.
Vilket den kursen kommer jag också ihåg på att jag hade på lärarskolan.
Ja, absolut. Utomhusplantering, 10 poäng. Viktigt att, det är så dumt. Det är så himla dumt. Och så uppenbar tidsutfyllnad. Men vi är lärare. Tror de inte att vi vet hur det ser ut när man försöker fylla ut tid?
Ja, och alltså det blir som att vi jobbar stenhårt för att fylla ut de här sista 2 veckorna. Med, jag menar, nu sätts betygen i vår skola sätts på söndag.
Oj, det var tidigt.
Mm. Och sen så har vi då 2 veckor, det är i och för sig 2-3 dagars veckor.
Mm.
Och då är det ju, då handlar det om att kolla på film, spela fotboll, ha någon slags utomhuslektioner.
Hänga gubbe. Land och stad tycker mina elever om.
Vad är det för något?
Alltså, då ska man skriva en lista på saker. Ett land, en stad, ett djur. Och sen så lite olika. Så drar man, säger jag då som lärare en bokstav, säger K. Och då ska de komma på i grupp då. Ett land, en stad, ett djur och så vidare. Aha. På den bokstaven.
Det här låter jätte, det här vill jag göra.
Ja, du kan göra det på spanska, då blir det plötsligt meningsfullt.
Ja, fast med tanke på att de kan typ 10 djur så kan det bli ganska svårt.
Men då kanske du kan
använda, man kanske kan använda ordbok.
Ja, men precis, varför inte den lära sig slå i ordbok också?
Mm. Men det låter bra. Ja. Men det blir, vi kommer ju liksom, i spanska kommer vi kolla på Hitta Nemo, i svenska har jag inte kommit på vad det är än. Men sen när vi har liksom gjort de 2 veckorna med utfyllnad till eleverna, så ska skolledningen göra en vecka med utfyllnad till oss.
Ja.
Så egentligen så skulle vi kunna ha skolavslutningen på måndagen därefter att vi har satt betygen. Ja. Då känner ju bara grejer för att det ska vara.
För att det ska vara. Och det kan ju kännas lite meningslöst. För de senaste veckorna har det inte. Där har man ju också varit tvungen att runda av. Eftersom betygen ska sättas. Man kan inte ta in. Har liksom projekt som avslutas dagen innan betygen ska sättas och rätta liksom 120 uppgifter. Det är ju helt omöjligt.
Ja, precis.
Men samtidigt så kan jag tycka att de här sista veckorna på terminen, de är väldigt stressiga och sådär. Men på gymnasieskola i alla fall så är de väldigt, väldigt charmiga och mysiga. För treorna ska ta studenten och är jätteentusiastiska såklart. Och springer omkring i sina jättesöta vita stinsmössor. Och ja, de kommer ju i Frej ganska ofta bakfulla till lektionerna där efter studentskivorna.
Mm. Men det är deras rätt att göra det.
Jag tycker det. De är dessutom myndiga och de har ju insett att betygen är att isatta. Alternativt att det är för sent att försöka rädda någonting.
Plus att man inte blir så bakis när man är 18.
Nej, faktiskt. Men man ser att de brukar komma ganska ofta i vad som förmodligen är det de gick ut till studentskivan kvällen innan. Och studentdagen är... Den är också fantastisk. Man blir så involverad i deras glädje.
Mm.
De har liksom tagit sig igenom gymnasiet, vilket okej, kanske inte är en jätte arbetsinsats för de flesta av dem. Men ändå, de ska fira och de ska ut i livet och de är lika delar skräckslagna och jätteglada. Och det är roligt och det är vackert. Och på studentdagen när de springer ut och i sina vita fina klänningar innan de hoppar upp på de där lastbilarna som ni hatar så mycket allihop och åker runt i stan och spelar fruktansvärd musik och skriker, så är det faktiskt väldigt, väldigt rörande. Och förra året så tog min första mentorsklass studenten.
Som du har gått med hela vägen för ettan.
Ja, precis. Och det är inte utan att jag grät lite grann.
Fällde en liten tår.
Jag fällde en liten tår. Det gjorde jag faktiskt.
Ja, jag får se det när jag ska släppa iväg mina nior. De jag har i åtta nu, om det kanske fälls en liten tår också. Det är om ett år.
Mm.
Men då kommer jag ju bara ha fällt dem i 1,5 år.
Men är
de känns ju som mina elever liksom.
Ja, och de blir det ganska snabbt. Och man träffar dem varje dag och engagerar sig väldigt mycket i deras liv och deras utbildning. Och man bryr sig faktiskt väldigt, väldigt mycket om dem. Och sen så säger man hej då. Och en del av dem kommer man ju träffa igen, men de flesta inte. Och det är ju sorgligt.
Mm.
Men sen ska jag säga att sen går det ganska fort och sen så glömmer man bort dem.
Mm.
Det trodde inte jag i början. Men det gör man faktiskt.
Det är av nödvändighet liksom. Ja. Det går inte att hålla det i huvudet längre, för det kommer in nya grejer och nya elever framförallt.
Precis, men sen så finns det ju alltid några som man inte, som man aldrig kommer att glömma bort.
Och sen så kommer ju då efter de här fina veckorna så kommer våra veckor när vi ska plantera om rabatterna.
Jag lyckades ta mig ur den uppgiften också, kan jag säga.
Mm.
Jag börjar bli bra på det här.
Ja, men jag kan tänka mig det. Jag kommer ju stå där i stövlar och trädgårdshandskar på första dagen efter avslutningen.
Ja, precis.
Men
var jag ska vi plantera pangséerna? Precis så kommer det vara.
Så får man sitta och möta om det då på förmiddagen och sen så på eftermiddagen så jobbar man.
Vi hade en arbetsgrupp.
Jag var inte med i arbetsgruppen. Jag älskar arbetsgruppen. Men
ett ämne för en senare podcast verkligen. Ja. Arbetsgrupper.
Men jag tänkte på... det är det som det är med den här veckan helt enkelt. Jag tycker det ska bli spännande att se vad det är vi ska göra egentligen. För det känns väldigt skrivet i stjärnorna sådär. Och jag vet inte ens hur många dagar det är. Alltså jag antar, för vi har avslutningen onsdag den 12:e. Sen antar jag att vi jobbar torsdag, fredag. Sen vet jag inte ens hur många dagar vi jobbar nästa vecka. Om det är 3 dagar eller
du vet inte när din semester börjar.
Nej, jag vet inte. Jag vet bara att den är väldigt lång. Jag har ingen aning om vad jag ska göra.
Nej.
Jag ska åka till Portugal en vecka.
Ja, det kunde jag känna
när jag... 7 veckor till.
Ja.
Vad fan ska man göra?
Ja, men mitt första år så jobbade jag...
Förstår du hur dryga vi låter nu? Ja. Och säger så här, vad ska jag göra med min semester? När folk sitter där med 2 veckors semester.
Men det handlar inte riktigt om dryghet också. Det här är ditt första sommarlov.
Ja.
Som lärare, som vuxen.
Mm.
Och när jag hade jobbat ett år och var ledig... Jag har ju inte varit ledig sen jag gick i skolan en hel sommar. När jag pluggade så var jag ledig kanske max 2 veckor på sommaren. Och oftast inte alls, och jobbade på mitt extrajobb hela sommaren. Det var faktiskt lite otäckt att ha de där 8 veckorna framför mig. Där ingenting krävdes av mig. Det var väldigt ovant.
Mm. Jag har haft en del långresor så där jag ändå har varit ute 3 månader. Och inte liksom haft någonting jag har behövt att göra. Men då har jag ändå varit på en plats där så här... Det finns givna grejer man gör för man är på semester. Man åker och kollar på saker, man badar och sånt. Men jag tror att jag brukar vara ganska bra på att göra ingenting. Så jag tror inte att jag ska ha några problem i alla fall.
Jag också faktiskt. Jag skulle inte få skryta, men jag vill nog hävda att jag har en viss talang för det.
Mm.
Så att jag
tror att det är någonting man måste utveckla som lärare också.
Ja, precis. Så att det inte bara handlar om att skämta om att vi är lata, utan att man faktiskt måste för att återhämta sig.
Mm.
Och tänker att det kan vara ett ämne för nästa år, hur man hanterar stressen. Nästa år, nästa vecka.
Mm.
Hur man hanterar stressen. För att där har jag...
Alkohol brukar jag köra ganska mycket.
Ja, alltså lådvin är ju... Det är ju en lärarklassiker av en anledning. Men där har jag en massa insikter.
Mm.
Som jag vill tänka på andra människor.
Men jag tänkte att vi kunde avsluta lite med ett väldigt kort ämne. Men jag kom bara att tänka på det med skolmat. Apropå vad jag fick i skolan förra veckan. Käkade du i skolan?
Ja.
Är det bra?
Ja, vi har faktiskt väldigt bra mat. Så här i slutet av året kan man märka att pengarna börjar ta slut. Mm. Att de har ju fått sin budget... nedskuren lite varje år sen jag började. Maten har ju såklart då blivit sämre.
Vad prisar du för din mat?
35 kronor.
Okej, jag prisar 18 tror jag.
Ja, alltså jag tycker inte riktigt om det här med att skolan ju faktiskt går med vinst på att vi äter där. För att jag tror att det är ungefär 18-20 kronor, jag frågade rektorn en gång. Mm. Som de lägger på, alltså per portion.
Mm.
Och då känns det faktiskt lite fult att vi ska betala nästan det dubbla.
Mm. Det är det faktiskt. Men vi fick några klassiker förra veckan. Alltså jag förstår de som liksom känner en skräck eller en så här, när man säger att man käkar i skolan, att det är så här, fy fan, har du gått tillbaka till skolmaten?
Mm.
Men det är faktiskt ganska bra, de lagar den själva och sådär. Men ibland, de har bland annat något som de kallar för soppbuffé.
Oj.
Som de gärna lägger samma dagar som vi har APT.
Nej, men det är samma sak för oss. Den dag i veckan då vi har möten sen eftermiddag, det är alltid då det är liksom roadkill med potatismos.
Ja, men alltså roadkill med potatismos är i alla fall roadkill med potatismos. Men soppa står det inte på. Det är ju en förrätt. Så att då får man käka bröd och får man liksom ösa i sig så mycket soppa man kan. Men ändå så blir man ju svinhungrig på eftermiddagen.
Mm.
Och sen har de, jag kan ju fortfarande inte äta blodpudding.
Nej.
Sen min skolgång, tycker jag är vidrigt. Och sen så har de någon, ibland så har de så här ost- och skinksåser som är så vidriga så att de inte... De har också någonting som kallas för pastabuffé. Det är två olika sorters pasta och sen någon så här rinnig ost- och skinksås som är riktigt vidrig.
Alltså två sorters pasta är inte en buffé?
Nej, jag skulle inte heller hävda det. Men alltså mitt generella betyg är väl att det var okej i början, nu börjar det bli lite sekt alltså.
Mm.
Nu känner jag att jag måste, det finns någon app man kan ladda ner och kolla vad det var för skolmat. Jag kanske måste göra det så att jag och ta med mig matlåda en gång i veckan i alla fall när det är riktigt vidrigt. Annars så är det ofta, i fredags fick vi lax liksom, det var asnice. Men ibland är det verkligen så att man bara kommer in och vill vända liksom.
Ja, men det får man ju ändå säga att skolmaten är någonting som har blivit mycket bättre sedan vi gick i skolan. I matsalen där jag jobbar... Där kan man, dels så finns det alltid vanlig mat och vegetariskt. Och så finns det nästan alltid rester från den tidigare dag. Så det finns mycket att välja mellan. Så finns det en salladsbuffé med en massa bönor. Så finns det dagens soppa. Och så kan man alltid välja att äta fil och flingor istället.
Mm. Jag hatar ju fil, det är ett problem för mig. Men vi har också soppa i alla fall. Soppa och sallad. Vi har inget vegetariskt alternativ. Då måste man vara vegis för att få det.
Okej. Okay. Men sen så om man har någon allergier eller någon annan anledning att man inte äter någonting. Då lämnar man bara in ett papper i början av terminen. Mm.
Och så får man bättre mat hela terminen.
Ja, precis. Men det tycker jag är väldigt bra också. Det är inga frågor, det är inget konstigt. Det är inget underskrivet av föräldrarna. Utan sådär.
Mm. Det hade varit jättekonstigt om du skulle behöva en underskrift från dina föräldrar.
Ja, det skulle faktiskt vara jättekonstigt. Och tveksamt om min mamma ska skriva på. Men,
skriva på för dina påhittade allergier.
Ja, precis. Nej, men precis. Sen ibland är ju skolmaten... Något med curry är någonting som de lagar ganska ofta.
Mm.
Och om man är allergisk mot det som är i den här grytan så får man specialmaten då. Och jag är allergisk mot selleri. Och det var det i den här.
Mm.
Och då fick jag något utan curry. Alltså en gryta... Fast där de har tagit bort allting som någon i skolan överhuvudtaget var allergisk mot. Bland annat curry.
Så det var typ vattengryta?
Ja, det var det typ. Så det är inte alltid skolmaten är så himla bra. Men oftast så är det...
Ja, och för typ... För, ja, nu vet ni om jag prisar 18-19 spänn om dagen. Men att slippa hålla på med matlåda och mecka och sådär. Det är ju faktiskt jävligt skönt.
Jag gjorde det de första åren. Ja. Men det är väldigt skönt att kunna bara få äta.
Ja.
Mat på jobbet. Äter du med eleverna?
Inte om jag kan undvika. Jag har ingen, inte uppsignad för att göra det. Vi behöver inte göra det på högstadiet. Men Och vi har en halvtimme rast där. Det är den enda rasten vi har på hela dagen. Men sen så händer det ju att det är några elever som sätter sig med en. Och då är det ofta de som tyr sig lite till lärarna och som har munnar som kan mala väldigt bra. Så de dagarna är inte de bästa. Det har bara hänt 4-5 gånger sedan jag började. Men då äter man ganska fort och tar sig upp till lärarrummet och försöker undvika.
På min skola så tar vi lärare, en del äter i matsalen, men de flesta av oss vill ta med maten från matsalen till lärarrummet. För att det är min rast. Jag vill inte, sitter jag och äter i matsalen så arbetar jag.
Mm.
Och det tycker inte jag är okej. Dessutom, det finns ju vissa skolor där man kan få, om man äter pedagogisk lunch så får man maten gratis. Vilket jag tycker är direkt oförskämt. För att det är 20 kronor i den här maten värd.
Mm.
Det är inte vad min timlön är på.
Nej, men det där kan jag känna till bättre på min skola. För där vi har ju rast när det är lunch.
Mm.
Och har man pedagogisk lunch så får man betalt för den tiden. Men det slipper ju som sagt vi på högstadiet. Vi räknar med att de ska kunna äta själva.
Ja, våra rektorer vill gärna att lärarna äter i matsalen. Och har lagt fram att de är lite bekymrade över hygienen. Att vi tar med maten ut från matsalen till personalrummet. Det var väl uppenbarligen då det bästa att de kom på som ursäkt. Men om det skulle vara så att jag skulle vara tvungen att sitta kvar i matsalen, då skulle jag sluta äta maten i matsalen. För att det här är min rast och det här är min lediga tid. Och den petar ni inte på. Så är det med den saken.
Så är det med den saken. Ner med foten bara.
Ja.
Vi ska väl tacka för oss för den här veckans avsnitt. Avsnitt nummer 3. Vi får se när det kommer ut. Ska hem och klippa. Jag antar att det kommer på tisdag kanske. Och nästa vecka så har vi faktiskt bestämt oss för att vi ska ha en gäst. Vi har inte bestämt med någon gäst. Vi har inte bestämt vem eller när. Men vi känner att vi måste ha in någon till för att få upp dynamiken lite i alla fall.
Mm. Så att ni inte tappar intresset för oss.
Nej, men precis. Och tänker att då kanske den personen kan måla på lite. Så behöver vi inte planera så mycket.
Det är en jättebra idé,
Björn. Ja. Men som sagt, sök på Ryggen Fri på Facebook. Ni kan också läsa vår blogg på ryggenfri.blogspot.com. Den innehåller ju inte så mycket annat än avsnitten, men det kan vara kul att få lite träffar där och få gärna kommentera också, komma med frågor och funderingar och så vidare. Men vi ses igen nästa avsnitt.
Ja,
tack. Eller hörs, kanske man ska säga. Tack så mycket, hej.